Podplay.
Men alltså, du hade skrattat så mycket. Du, om det är någon som hade skrattat mer än jag, så är det faktiskt du.
Jag vet inte. Jag så lider med henne.
Alltså, det är nej, jag vet. Och det var det som hade kunnat göra det värre. Det var ju om hon hade känt igen Marcus från Bäst i test, typ.
Ja.
Och det tror jag inte att hon gjorde. Nej. Alltså, för det hade ju varit, alltså, verkligen fruktansvärt. Men jag tror inte hon gjorde det. Och jag tror att hon kommer nog, alltså, hon kommer kunna berätta om det här i sin podcast om 20 år.
Hon kommer berätta om det i sin psykoanalys i 25 år framåt. Det är det hon kommer göra. Nej, för fan.
Hon kommer undvika Mexiko resten av sitt liv. Och hej även till dig som lyssnar på den här podcasten. En liten podcast som vi kallar för Mod mot mod. Och du heter Anna Sandell och jag heter Karin Landré. Jag tänker att vi hoppar rakt in med våra nyheter, eller?
Gud, vad snabb du var. Jag hängde inte ens med på att vi hade börjat. Men kör hårt.
Ibland måste man bara... Alltså, du vet att de brukar säga typ att så här, dagens generation, du har 4 sekunder på dig att fånga deras intresse.
Jag fångar dem. Jag vet, men vi är inte dagens generation.
Nej, vi är gårdagens generation.
Verkligen. Okej, men jag säger det bara.
Säg det bara.
Den 9 februari.
Ja.
Alltså om typ... 2,5 veckor.
Kanske.
3 veckor kanske.
Kanske.
Så kommer du och jag vara i Lund för att göra en otroligt rolig grej. Vi har blivit inbjudna av Lunds stadsbibliotek.
Ja, vi ska ha livepod.
Och ha livepod där. Så vi är liksom en del av deras köttiga höstprogram. Så det känns som en ära, tycker jag.
Alltså, nu har jag precis liksom, nu kollar jag på oss här i Lunds, alltså stadsbibliotekets liksom, kalender. Och det tog lång tid, för att det är verkligen ett köttigt program. Det är mycket. Det tog lång tid att rulla ner till 9 februari. Men nu sitter jag här och kollar på oss och det känns så himla, himla mysigt. Eller hur?
Så kul. Det ska bli underbart.
Ja, exakt.
Så att, det skiljer, eftersom vi är liksom gäster, eller man ska säga, där, så skiljer det sig lite från våra vanliga livepoddar.
Precis. Och mycket skiljer det sig för att det är inga biljetter, utan det är liksom först till kvarn, alltså till literal, till literal kvarn, höll jag på att säga, men det är det ju inte. Men det jag menar är att man måste fysiskt komma dit för att liksom säkra en plats.
På dagen.
Men de brukar, ska vi uppmuntra folk att tälta? Nej. inte tälta. Nej, men det de har sagt när vi har frågat är att de är väldigt bra på att se till att folk får plats. Ja. Men man ska ju komma dit, helt enkelt.
Så att där i god tid.
Man ska vara där i god tid. Man behöver inte förboka några biljetter. Det börjar klockan 18, torsdagen den 9 februari på Lunds stadsbibliotek. Vi kommer göra en klassisk livepod, så som vi gör dem, eller hur?
Ja, det ska bli underbart.
Och vet du vad det ska bli? Det ska bli så mysigt att vi äntligen ska få vara i vår favoritstad tillsammans.
Nej, verkligen.
Alltså, det kommer bli så härligt.
Det ska bli så mysigt.
Alltid när jag är i Lund så känns det som att jag träffar svin mycket urgulliga lyssnare. Så jag hoppas att, jag tror att det kommer vara en urgullig publik. Som vanligt när vi gör livepoddar uppenbarligen.
Jag har aldrig träffat någon lyssnare i Lund.
Har du inte? Det är det som
jag hoppas att jag får göra det nu.
Ja, gud, jag hoppas verkligen. Tråkigt om du inte får det. Det kommer inte en enda.
Nej, det vore synd.
Det vore verkligen tråkigt. Nej, men så kom dit.
Så okej. Okay.
Så att alla får
be there
lyssna
or be square.
Det kommer bli jättespännande. Jag tänker att vi inte vet så mycket mer än att det kommer bli spännande och läskigt, precis som vanligt, och också roligt, liksom. Så vi ses där.
Och
det
gör vi.
Det var det. Anna? I övrigt, hur mår du?
Jag mår bra. Jag mår jättebra. Hur mår du?
Men jag mår bra, tack.
Härligt.
Eller hur? Vi håller på att låta vårt barn upptäcka världen, eller närmare bestämt olika köpcentrum.
Jaha.
Mm, hon tycker det är så härligt och så roligt att gå i köpcentrum. Alltså hon har ju inte...
för er skull eller?
Nej, för hennes skull. Alltså hon tycker det är så kul.
Ja, okay.
Alltså hon har ju...
Det lät som att det var någonting som att ni liksom gärna ville att hon skulle få uppleva.
Nej, det är ju mer att vi gillar på typ, alltså så här, hon har ganska nyss ändå börjat gå.
Mm.
Och nu tycker hon att det är väldigt roligt att gå. Och det är ju vinter, det får vi ju lov att säga. Och då är det så här, antingen så kan man betala massa pengar för att gå in på ett museum. Det kommer gör vi också, obs. Men hon tycker det är så roligt att springa runt och kolla på olika personer.
Vad kul, vilket är favoritcentrumet då?
Ja, igår var vi då i Mall of Scandinavia.
Men det är ju toppen.
Det är så jävla sjukt där.
Jag vet, det är så stort.
Det är så stort. Och det
de
är
har
ju
också en liten lekplats någonstans där inne.
Men, ja. Nej, alltså ett flera stycken tror jag. Nej, det behövdes inte.
Nej.
Men alltså, vet du vad jag och Marcus råkade göra som jag tror... Du vet så som vi kan prata om såna här pinsamma saker som man tänker på hela sitt liv, liksom.
Ja, absolut.
Så, och vissa sådana saker som man gjorde när man var liten som man tänker på hela sitt liv. Du vet, jag vet vad du tänker på när jag säger så.
Jag vet inte det själv. Jag tänker vidare, på eller?
Jag tänker på en viss.
Nu ska du påminna mig.
En viss dagisfröken.
Ja, gud, prata inte om det. Prata inte om det.
Jag tror tyvärr att vi kan ha bidragit till en sån i en liksom kanske så 12-årig flickas liv igår.
Åh nej.
Vi stod utanför Lego-affären och där hade de en skärm där man kunde gå och stoppa sin hand liksom, så var det som att alltså, den handen lästes av och så fick man reda på vilken Lego-gubbe man var.
Ah, okej, okay, nice.
Tyckte så här, det var väldigt
typ att jag blev sugen på att åka dit på lunchen imorgon från min kontor.
Kanske inte efter att ha hört den här historien. Kommer ett så här tjejgäng, alltså du vet, det kändes som att de kanske var första gången där utan föräldrarna. Alltså de var typ kanske 12 liksom. Och drog runt i liksom köpcentret så. Sådana gör kanske i en amerikansk teenagefilm. Alltså men verkligen så.
Som man själv
så.
Gjorde när man var liten. Alltså jag tillbringade varje helg i fältan.
Ja, det är kul. Det var fältan på någonstans. Var du inne och köpte ost byggde eller?
Nej, va? De hade ju skivaffär.
Ah, massa saker. Jag fattar. Jag försöker bara göra mig lustig för att, att vi inte hade något köpcentrum där jag kom ifrån.
Verkligen.
Vi hade glashuset i Sävedalen. Nej, men då är det i alla fall det här tjejgänget. Och en av dem gör det här först då. Och du vet, det är, när de är så där i det här mellanskedet, när man är medveten om att man inte borde vilja vara ett barn, men man är fortfarande ett barn, så att man dras in i barnsliga aktiviteter, men sen måste man liksom låtsas som att man inte, alltså förstår du läget? Nu ska mitt barn gå och lägga sig, så man hör ett litet mamma i bakgrunden, så är det hon helt enkelt. Nej, men så det här gänget först gör en, jag kommer inte ihåg vad hon blev för legogubbe, och sen så kommer liksom en till, är på väg fram, men de är så här, ska liksom gå därifrån, hennes kompisar har redan börjat gå. Så hon är så här, ska jag eller ska jag inte? Och så går hon tillbaka och gör det ändå liksom.
Ja, yeah.
Och så, du vet, drag. Alltså det är liksom så här, alla hennes kompisar bara, okej, men vi stannar kvar typ. Jag, Marcus och Sally står och kollar då. Och den här liksom, the suspense när de läser av handen. Vad kommer hon bli?
Och så,
alltså hon blev... Det var så jävla roligt. Hon blev, alltså... Om du tänker dig i när McDonald's gör reklam för de här El Maco som kommer tillbaka. Alltså väldigt stereotyp mexikan. Det i legogubbeform. Och alltså det var liksom så oväntat. Alltså jag förstår att det inte är någon vetenskap.
Så började alltså skratta.
Alltså vi skrattade så mycket.
Alltså fy fan vad elak.
Nej, men det var inte meningen. Det var verkligen bara en sån magreaktion, du vet.
Jag fattar det, men alltså fy fan vad elak.
Nej, och så kom vi på det, så bara var vi tvungna att hålla inne det. Alltså du vet att man bara men då var det ju redan för sent. Då hade hon ju redan noterat, alltså du vet att det stod två alltså, vuxna
vet
människor.
Vet du vad det är ni gör när ni är ute och går med Sally i köpcentren? Ni lär henne hur hon mobbar folk i köpcentren.
Jo, köpcentren.
Det är precis det ni gör. Fy fan, Karin.
Men alltså, förstår du hur roligt det var när den här liksom, alltså verkligen stereotyp mexikanan poppade upp på den här, alltså att den hade liksom läst av en sån jättegullig 12-åringshand och så kom han upp där.
Vem vet vad hon hade för själ? Alltså det, alltså, det får ju en ju verkligen undra.
Just den kanske läst av mer så, ja. Det är verkligen sant. Men alltså du hade skrattat så mycket. Du, om det är någon som hade skrattat mer än jag så är det faktiskt du.
Jag vet inte. Jag så lider med henne. Alltså, det är
nej, jag vet. Och det var det som hade kunnat göra det värre. Det var ju om hon hade känt igen Marcus från Bäst i test typ.
Ah. Att,
och det tror jag inte att hon gjorde. Nej. Alltså, för det hade ju varit, alltså, verkligen fruktansvärt. Men jag tror inte hon gjorde det. Och jag tror att hon kommer nog, alltså hon kommer kunna berätta om det här i sin podcast om 20 år.
Hon kommer berätta om det i sin psykoanalys i 25 år framåt. Det är det hon kommer göra.
Nej, hon kommer undvika Mexiko resten av sitt liv.
Ja. Innan vi sätter igång, har du något du tipsar om? Jag har inte det den här veckan.
Jag har sett den här Händelser vid vattnet, heter det, va?
Nej, ja, har ni börjat titta på den?
Jävlar vad du måste se,
ja, den måste man väl se, va?
Ja, alltså du måste, vid vatten heter den. Händelser vid vatten, ja. Alltså den är 2 avsnitt släppta.
Jag såg någonstans att det var någon på, jag tror att det var idén som någon hade skrivit en krönika att SVT, att det självskadade beteende
att de inte släpper alla samtidigt.
Exakt.
Jag vet. Och nej, alltså den är, det var fruktansvärt ångestfyllt. Alltså verkligen otroligt bra. Alltså faktiskt jättebra, verkligen. Cool. Så det är bara you get in there, alltså.
Ja, det ska jag.
Bra tips. Det var det jag hade.
Då hade du,
nej, du
hade
inget. Ja, nej. Ja, nej. Ja, ja. Nu kör vi. Nu kör vi.
Ja, ja.
Mm. Ja, ja.
I början på 30-talet, närmare bestämt 1933, så föddes Rosemarie Nitribitt i Düsseldorf i Tyskland. Hon bodde med sin mamma som var 18 år gammal när Rosemarie föddes. Mamman var ensamstående och arbetade som hemhjälp. Och liksom att vara en ensamstående mamma då, i början på 30-talet, var kanske liksom inte helt vanligt. Och hon bodde då, liksom, det var Rosemarie, mamman och hennes då yngre halvsyster Irmgard och eventuellt en till halvsyster. Det är lite oklart i olika källor. Men de var i alla fall 2 eller 3 barn som bodde då med en väldigt ung ensamstående mamma. Så. Hon hade ju liksom såklart jättekämpigt, för att hon var ju då, ja, inte normen helt enkelt för den här tiden och så. Mm. Och som sagt, det var väldigt, väldigt tufft för Rosemaries mamma. Hon jobbade och de hade liksom väldigt ont om pengar. Så när Rosemarie och Irmgard då i alla fall var fortfarande väldigt små, jag tror Rosemarie var ungefär 5 år, så fick de då flytta till ett barnhem. Det är så sorgligt. Och efter ungefär 1 år på barnhemmet så fick Rosemarie flytta till ett fosterhem.
Mm.
Och det verkar ha varit liksom 2 helt vanliga personer som hon hamnade hemma hos. Men alla hade ju liksom tufft ekonomiskt. Det här är ju precis innan andra världskriget liksom håller på att bryta ut. Det här är ju typ 1938-39.
Eller precis, det är samtidigt som det pågår.
Det är precis när kriget börjar. Eller där i början. Så det är skittufft liksom. Och de tar ändå in de här, liksom i alla fall Rosemarie. Så hon hamnar hos 2 vuxna. Och tyvärr då, även om det här hemmet som hon hamnade i verkar ha varit bra, så fick hon som barn vara med om någonting absolut fruktansvärt. För när hon var 11 år gammal så blev hon våldtagen av en 18-årig kille som bodde i det här kvarteret där fosterfamiljen bodde. Och tyvärr då, väldigt, väldigt sorgligt, så fanns det då inga vuxna i hennes närhet, de här fosterföräldrarna, du vet, var ingen som fångade upp det här på ett bra sätt. Mm. Utan det verkar snarare varit som att det så tystades ner. Och typ nästan som att den här killen som hade våldtagit henne fick liksom hjälp. Alltså det slätades över väldigt mycket. Vilket är så otroligt fruktansvärt. Och det här påverkar ju såklart Rosemarie hur mycket som helst. Det slätas över och hon får heller inte hjälp med att liksom bearbeta att hon har blivit utsatt för en våldtäkt. Så hon då är liksom inte ens tonåring. Hon blir våldtagen av en person. Ingen fångar upp henne. Så från att ha varit liksom som vilken flicka som helst, eller du vet, så här, så går, blir hon väldigt så här inbunden och typ tillbakadragen. Hon liksom är väl, hon blir väl deprimerad, eller liksom vad man nu kan tänka sig. Hon får det sjukt tufft i alla fall. Och hon har ju haft liksom tufft hela sin uppväxt egentligen, mer eller mindre. Och det här verkar ändå vara det som liksom får henne att hamna riktigt snett, man ska säga. För redan som tonåring börjar hon då att sälja sex, och hon hamnade då ofta på ungdomsanstalter som en följd av att hon då sålde sex. Och hon stannade inte på de här anstalterna så länge, utan hon rymde typ alltid väldigt snart efter att hon hade hamnat där och liksom gick tillbaka till det livet, så att säga. Och det som också känns så hemskt, och jag vet inte om det är bättre nu, men att hon liksom så här, det var mer som ett förvar typ. Alltså hon får ju ingen hjälp att så här komma ur det på riktigt, utan det är typ så här, ja, du sålde sex, du är 14 år och du säljer sex, nu ska du sitta på den här ungdomsanstalten typ.
Mitt under typ så 40-talets Tyskland.
Alltså så hemskt.
Jävla värld liksom.
Mm. Så hon, du vet, så fort, ja, hon får liksom inga medel, ingen hjälp, ingenting för att bryta det här beteendet, bryta det här, den här hemska situationen hon är i, utan hon liksom är då alltid där. Men, och så när hon är 16 år då, så tar hon sig från Düsseldorf till Frankfurt, och i Frankfurt hamnar hon för första gången i fängelse, även om det då är på någon slags ungdomsavdelning. Hon får sitta i fängelse i 3 veckor, och anledningen till att hon hamnade i fängelse var då för så kallat lösdriveri, vilket känns som en så himla konstig sak att dömas för. Men efter de här 3 veckorna i fängelse då, så stannar hon kvar i Frankfurt och fortsatte liksom att sälja sex där. Hon liksom, hon flyttade typ, alltså hon hade ju ingenting i Düsseldorf som höll kvar henne kvar där. Mm. Så hon typ flyttade liksom till Frankfurt. I Frankfurt så verkar hon ha lärt känna andra tjejer liksom som lever samma liv som henne. Och de verkar ändå ha blivit vänner på något vis. Eller om de har liksom tagit till sig henne. För jag tolkar det som att de är äldre än vad hon är. För hon är då som sagt fortfarande ett stort barn eller en väldigt ung ungdom. Mm. Hon är ju då liksom 16-17 år. Mm. Hon verkade också typ i Frankfurt, så har hon så här sysselsatt sig, hon har fått några så här modellerjobb, hon har arbetat lite som servitris, men sexarbetet är liksom ens konstant, hon hamnar hela tiden där. Det är liksom, även där då så är det inget, det är så jäkla hemskt. Även där då så liksom är det ingen som kan hjälpa henne ur det här, utan hon hamnar där hela tiden.
Ja, alltså för att hon är så här, jag måste typ köpa mat och kunna försörja mig själv. Ja. Det är typ det sättet som jag har lärt mig. Det är den valutan jag har lärt mig att jag har, ja, som typ världen vill ha.
Oh, ja, fan, det är så jävla hemskt. Mm. Och i Frankfurt så lär hon sig då, som jag förstår det, av hjälp av de här andra kvinnorna eller andra tjejerna då som hon lär känna där, både franska och engelska. Och de som hon liksom har sålt sex till tidigare var främst soldater då, liksom under kriget. Och köparna i Frankfurt blev liksom lite annorlunda målgrupp, eller man ska säga. Mm. För männen som köper sex av henne där är generellt rika, framgångsrika män. Du vet, det är så här allt från läkare, politiker, affärsmän.
Mm.
Så att hon får en helt annan upplevelse där, om man ska kalla det för att de ger henne så här jättemycket presenter. Hon får typ väldigt mycket, alltså liksom, jag vet inte om det är fel ord att använda, men hon får bra betalt, alltså hon får mycket pengar.
Alltså hon de får liksom smak på resor. På något annat liv liksom.
Ja. Och i alla källor som jag liksom har läst så kallas hon liksom för eskort. Alltså hon verkar, du vet att det är så här, det är inte, det beskrivs som det som, du vet, som folk pratar om, som är något sånt liksom lyxigt.
Alltså gud vad
fast
det där
inte är det.
Nej, för fan vad det där är typ män som
nej,
är typ
så
rika
arg.
Som köper sex, som vill liksom differentiera det de
försvara
gör
det.
Ja, från nej. Typ alltså, andra. Oh, gud, ja, nej, verkligen.
Det är ju precis samma. Men det är liksom så hon beskrivs då, att hon så här går från att vara inom så jättestora citationstecken en vanlig sexarbetare till att bli liksom En av de första så fin, lyxeskorterna typ. Jättehemskt. Hon kallar sig för Rebecca när hon liksom arbetar ibland. Och för första gången i sitt liv så har hon så här ändå ganska gott om pengar. Hon, du vet, av en person, en av hennes liksom köpare, fick hon en bil. Den sålde hon, och hon köpte sig en annan, mycket finare bil för pengar hon hade liksom fått. Hon hade så här en bra lägenhet, och hon hade en jättegullig liten hund, en toypudel som hon döpte till Joy. Så även om hon har liksom förändrat sitt liv väldigt mycket från när hon levde i Düsseldorf, och även om hon kanske eventuellt kände sig lite mer i kontroll för att hon tjänade mer pengar, och de här männen som köpte sex av henne var liksom mer reko, eller vad man ska kalla det för. Alltså du vet.
De ja, men exakt.
Ordnade män typ.
De kom från en annan samhällsklass.
Ja, exakt. Mm. Så levde hon ju såklart ett väldigt, väldigt utsatt liv. Och den 1 november 1957 så kom hennes typ så här hemhjälp, eller städerska eller någon, alltså någon som är hemma hos henne ofta och hjälper henne med saker, hem till den då 24 år gamla Rosemarie. Det är på morgonen, och den här hemhjälpen har varit hemma hos Rosemarie flera dagar innan, men har inte fått komma in. Och då reagerar den här kvinnan som hjälper Rosemarie i hemmet att det så här står typ bröd, andra så här varor som har levererats hem till henne utanför dörren. Så det är som, hon är bara så här, det är inte bara det att Rosemarie inte öppnat för mig, hon har heller inte varit utanför sin dörr på flera dagar typ. Så hon knackar på, hon kanske ropar på hjälp, och hon har vittnat i efterhand om att hon hörde då Rosemaries pudel Joy så här skälla och gnälla genom dörren typ. Så hon blir ju såklart så här, det är något som inte stämmer, och bestämmer sig för att kalla på polisen. Så polisen kommer dit och tar sig in i lägenheten. När de kommer in så hittar de Rosemarie i lägenheten. Hon ligger på sin soffa och är avliden. Hon har en strumpbyxa knuten runt halsen, och hon har blod i håret. Man kan se på liksom skedet, eller hennes kropp, att hon dog för flera dagar sedan. Och polisen som gör en brottsplatsundersökning hemma hos Rosemarie gör tyvärr flera tabbar. Bland annat så öppnar de fönstret direkt när de kommer dit, typ för att vädra. Och det gör då att rättsläkaren inte kan avgöra den exakta tidpunkten som Rosemarie dog på grund av att typ kroppstemperaturen förändrades. Men kroppen är ändå i liksom, alltså det har ändå gått så pass lång tid så att kroppen har liksom förändrat skick, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Och de här människorna då som gör, eller poliserna då som gör brottsplatsundersökningen, verkar ha varit så här allmänt slarviga. Så den blir manipulerad. Idag så hade det liksom antagligen inte, det hade aldrig gått till så. Men du vet, de så här kliver in, flyttar runt, torkar av saker, du vet, hanterar den helt, helt fel. Så man kan då inte hitta liksom några vettiga bevis för någonting efter att poliserna har stampat omkring där inne. Det som man på något vis då ändå kan se är att det saknas 18 000 mark från hennes lägenhet. I dagens värde är det ungefär 340 000 kronor.
Åh, jävlar.
Så skitmycket cash liksom. Vilket är märkligt eftersom inga andra av hennes här väldigt exklusiva saker saknades. Och det var inte bara det att liksom de inte skötte hanteringen av brottsplatsen på ett bra sätt, utan de tappar vid något tillfälle även bort polisrapporten. Så vet, allting som typ är dokumenterat, ja men det här är så konstigt, allting som är dokumenterat, vilket väl gjordes då på skrivmaskin och papper nere i liksom en mapp, typ bara försvinner.
Okay.
Så det är väldigt, väldigt mycket slarv runt hela utredningen på Rosemarie Nitribits död. Polisen då, när de börjar gå igenom Rosemaries liv, ser ju då att flera av de här männen som hon sålde sex till var då de här liksom samhällets liksom
toppskikt,
prominenta, ja men liksom så. Och de hanterar ju såklart alla förhör med de här männen med största diskretion. För de vill ju såklart inte störa deras liksom liv med en sån här liten obekväm sak typ. Ja, men det är så jävla upprörande. Och det sägs också, eller man kan förstå i efterhand, att förhören med de här männen är väldigt slarvigt utförda. Och polisen kontrollerade typ inte deras alibin och sånt. Så du vet, de förhör typ 60 män som har köpt sex av henne. Men liksom ingenting görs ordentligt. Flera av de män som förhördes av polisen, bland annat då högt uppsatta amerikanska officerare, vittnade om att Rosemarie hade bett om en stor summa pengar för att möjliggöra en abort. Det framgår inte om hon var gravid när hon hittades mördad eller om det här är sant. Men det är liksom flera män som säger att hon har bett om det precis innan hon sen hittas mördad då. Så det kommer fram lite saker liksom i de här förhören. Men även om polisen då är väldigt diskreta med de här förhören, så är media absolut inte det kring det här fallet. För de tycker ju liksom att det är jätteintressant.
Snaskigt.
Exakt så. Bra ord. De börjar skriva om hennes död och har då så här jättemycket teorier och gissningar om vem som har mördat henne. Bland annat så sprids en teori om att Rosemarie hade spelat in de här männen som hon har köpt sex, eller som har köpt sex av henne, med en gömd bandspelare hemma, och att hon sen använde inspelningen för att utpressa de här männen då, och att det är någon som har fått nog och sen mördat henne. Polisen letar då genom allt hemma hos henne, men de hittar ingen bandspelare, och inte heller någon av de här typ 60 män som förhördes efter Rosemaries, eller mordet på Rosemarie, har sagt någonting om det. Så det är liksom bara lösryckt skvaller och rykten som pressen såklart tycker är jättespännande att skriva om. Och det finns såklart misstänkta som ändå liksom skrivs om också. Och bland annat är det då en man som Rosemarie har haft som typ privatlärare, som är en kille som är liksom yngre än henne, och en kille som hon också är vän med. Han blir misstänkt då för att polisen menar typ så här, han var egentligen kär i Rosemarie, men stod inte ut med hennes livsstil, och han var svartsjuk och därför mördade han henne, för typ om inte han kunde få ha henne helt för sig själv, du vet, så. Han har ett helt vattentätt alibi, och liksom de förhör, du vet, det finns ingenting som indikerar egentligen att det är han, förutom att det kanske är en convenient misstänkt för att han typ är en 22-årig kille som är typ lärare. Alltså du vet, han är inte någon av de här
det är ganska liksom, bekvämt,
politikerna. Typ. Ja, alltså verkligen. Men han avskrivs i alla fall så småningom som misstänkt. En annan man då som misstänktes och som är liksom den enda egentligen som har varit så här riktigt, riktigt omskriven och så här, ja, var då en man vid namn Heinz Pohlmann. Och han var då liksom många andra av de här männen som köpte sex från Rosemarie, en väldigt framgångsrik affärsman, eller väldigt framgångsrik, men han verkade vara en väldigt framgångsrik affärsman. De verkar också typ ha varit vänner med varandra, och när polisen då liksom börjar höra sig för om så här potentiellt misstänkta då runt om Rosemarie i hennes närhet, så är det då flera människor som liksom typ ändå verkar peka åt hans håll. Och det är också intressant, för han är den enda personen förutom Rosemarie som har en nyckel hem till hennes lägenhet. Och det är ju lite speciellt, för att det var ju låst hem till Rosemarie när hon hittades. Och då kan man ju tänka att så här, ja, men mördaren måste ju ha haft en nyckel då, och sen låst dörren liksom. Det visar sig också då att Heinz var inte så jätteframgångsrik affärsman, för att han hade egentligen ganska stora ekonomiska problem. Mycket skulder och du vet så här. Men efter då att Rosemarie blivit mördad, så hade Heinz betalat av stora delar av en skuld och köpt sig en ny bil. Det var också ett vittne som klev fram och berättade att hen nästan hade blivit påkörd av Heinz den 29 oktober 1957, alltså bara några dagar innan Rosemarie hittades i sitt hem. Och platsen där den här vittnet då hade blivit liksom nästan påkört var då på Stiftstrasse, där Rosemarie som av en händelse också råkade bo. Vittnet berättade då att Heinz hade kört superfort, alltså vet, typ som en dåre, och då nästan kört på det här vittnet som att han var på flykt typ. Heinz själv sa att det inte fanns någon sanning bakom de här anklagelserna. Han menar att de bara var vänner. Han hade absolut inte köpt sex av henne. Han var homosexuell och hade inget intresse av det. Han berättade att han hade kommit över de här pengarna som han betalt av skulderna och köpt den här bilen för, genom stöld och förskingring av något slag. Men det var inte att han hade stulit från sin vän Rosmarin.
Nej, han bara, nej, det här är en helt annan stöld och förskingring.
Ja, men så skumt. Jag vet, det är ju... Men kanske att det är typ ett bra försvar.
Det är, för det var ju typ i alla fall inte... Bra försvar. Så att man ändå erkänner att man har gjort något
man
fuffligt,
är inte
liksom.
God. Nej. Exakt.
Nej.
Polisen hittade också ett par byxor som tillhörde Heinz som de hittade så här röda fläckar på. Och han hävdade då att det här var rostfläckar. Men när de här fläckarna testades så visade det sig då att det var människoblod. Men jag vet inte liksom om man kunde eller om det testades mot Rosmarie. Uppenbarligen så vet man inte om det var någon match. Man vet att det var människoblod i alla fall.
Det var så tidigt ju.
1957, ja exakt.
Men de kanske bara kunde se om de kunde se om det var en sån secreter eller non-secreter som alltid håller på att prata om.
Typ. Som man inte riktigt fattar vad det är. Han säger i alla fall då att anledningen till att det var blod där var för att det var hans blod. För att han hade då någon hudsjukdom som gjorde att han blödde.
Men, sök hjälp.
Alltså,
så ska du inte behöva
smörj.
Ha det. Smörj. Smörj, smörj,
smörj. 2,5 år efter att Rosmarie mördats.
Men också ett ganska bra försvar. Eller det vill man ju inte erkänna.
Nej, exakt. Men så tvingas man att göra det till slut. Men,
det var min blödande hudsjukdom som kom i vägen. If you must know.
Verkligen.
Som jag fick på grund av att jag förskingrade så mycket. Okej, förlåt.
2,5 år efter att Rosmarie mördades så greps i alla fall Heinz och åtalades för mordet på Rosmarie. Bevisen då, eller man ska kalla det, som fanns mot honom bedömdes i alla fall inte vara tillräckligt starka utan att de då bara var såna circumstantial bevis. Det fanns liksom ingenting som verkligen kunde knyta honom till mordet och därför släpptes han fri och friades från misstankarna. Efter att han friats så försökte han se på diverse saker för att tjäna pengar på hans gripande och hans vänskap med Rosmarie. Bland annat så skulle han vara med i en film om hennes död, men han blev till slut fimpad av regissören för att han, regissören då, tyckte att det var alldeles mycket negativ uppmärksamhet kring Heinz.
Perfekt.
Han försökte sälja Rosmaries så kallade kundlista till sovjetiska myndigheter. Han sa till dem att han hade listan i huvudet och sålde den gärna till dem. De tackade nej.
Mm.
Han skrev jättemycket artiklar som verkar ha varit ganska så här målande och utsvävande om Rosmarie och hennes liv som han sålde till diverse tidningar. Tidningarnas läsare, nej men det här hedra läsarna, de tyckte inte om det här. Så att de liksom, det möttes av typ jättemycket kritik, de här artiklarna. Så de här tidningarna som till början hade köpt hans artiklar slutade så småningom att köpa dem.
Mm.
Men det är vidrigt. Och även om mordet då på Rosmarie var av väldigt stort intresse för många och det har gjorts, du vet, filmer, serier, böcker, du vet, massa sånt kring hennes död, så vet man fortfarande inte vem som mördade henne. 2014 släppte en tysk tidning en polisrapport då. Jag vet inte om det är liksom den saknade eller om det är någon del av det från Rosmaries mord som aldrig tidigare setts av allmänheten. I den kunde man bland annat läsa att det hade hittats en trasig vinflaska på brottsplatsen med okända fingeravtryck som aldrig verkats ha liksom kollats upp av polisen. Rapporten namngav också 4 högt stående män i samhället som sexköpare och i rapporten kunde man också läsa kärleksbrev från 2 av de här 4 männen som liksom de hade skrivit till Rosmarie. Jag vet inte exakt vad som stod i dem som indikerade, alltså du vet så här, men det verkar ändå ha varit någonting som var liksom cover-up av det här, såklart. Det här var ju 2014, typ, vad blir det? 60 år efter mordet nästan. Så det händer ju såklart ingenting med det här, men det är bara ännu ett intressant tecken på hur polisen höll vissa människor i samhället om ryggen på ett helt sjukt sätt. Och den allmänt, liksom, den allmänna teorin som ändå verkar vara accepterad av många är då att det var en man av den här sorten som mördade henne och att sen polisen då hjälpte till att sopa igen spåren. Man blir så arg.
Ja, för att det blir aldrig så, det är sällan det är så jävla tydligt att typ människor, att vi ändå tycker att människor har olika värde.
Oh, jag vet.
Att man är så här, nej men skit i det, vi täcker igen spåren här för hon var ju ingenting. Vi måste ju värna om de här personerna typ.
Så hemskt.
Det är så upprörande.
Mm. Nu kommer jag läsa mina källor och som sagt, alla har ganska irriterande och stötande liksom, vad de liksom kallar
rubrikerna.
Titlarna. Ja. Beautiful, blonde and wealthy. This German call girl. Jag vet.
Ja,
det är
helt this sjuk. German okay. call girl.
Nu this German call girl met an untimely end på Please Kill Me, skriven av Erika Blair. Lite olika Wikipedia-sidor såklart. Så, The Unsolved Escort Murder på Morbidology, skriven av Emily G. Thompson. Jag har läst en tråd på Reddit som heter Rosemary Nittribritt 24 was a high-end escort in post-war Germany. She serviced many prominent figures. In November 1957, she was strangled to death in her lavish Frankfurt apartment. Den tråden har jag läst.
Uh-huh.
Och sen så har jag sett en kort dokumentär på YouTube som heter The Puzzling Death of a Luxury Call Girl, The Unsolved Case of Rosemary Nittribritt. Och det är gjort av ett konto som heter The Investigator.
Oh, vet du vad jag kan berätta för dig?
Nej.
Jag kan berätta för dig att det finns en dokumentär om det här på via Play. Och vet du hur jag vet det?
Va? Nej.
För att, alltså jag har inte läst eller sett någonting om det här fallet. Men jag hade planerat att göra det, inte nästa vecka, men nästa. Japp.
Vad sjukt.
Så nu var vi alltså riktigt
nära.
Nära var vi. Men ja, det finns en via Play-serie som sagt. Som
jag vet, var därför jag frågade dig. Nej, det var inte den. Det var inte det, var ett annat fall.
Nej, det här har jag inte frågat mig om. Serien heter Historiska kalla fall, i alla fall. Säsong 1, avsnitt 5. Om man vill se en till dokumentär om det bara, tänkte jag. Det där var jätteintressant. Och jag är glad att du berättade. För då fick jag lyssna på det. Och det var väldigt spännande. Och förjävligt förstås, som vanligt.
Så jäkla hemskt.
Tack snälla du.
Tack.
Är du beredd?
Kör på, jag är med.
Okej, men idag ska vi då till en miljö som jag ändå upplever att vi båda två dras till då och då och tycker är intressant. Eller den börjar i alla fall där. Det vill säga upper class New York. Visst?
Okej, jajamän.
XOXO. Exakt, verkligen. Jennifer Farber föddes 1968 och var en av paret Hillard och Gloria Farbers två döttrar. Hillard jobbade inom finans och Gloria höll på med välgörenhet, alltså framförallt med utbildningsorganisationer, alltså sådär som jag tror att fina damer i New York gör typ. För det är just vad de är då. De är en väldigt fin och framstående New York-familj. Pappan är väldigt, väldigt framgångsrik liksom. Och Jennifer växer liksom upp i den här Upper East Side-världen då typ. Hon älskar litteratur och hon älskar att skriva och läser först på Brown och sen tar hon en master i skrivande på Tisch School of the Arts i New York.
Uh-huh.
Hon älskar specifikt amerikansk klassisk litteratur som hon typ så diskuterar på olika bokfester och i olika litterära barer typ. Den litterära agenten Elizabeth Schenkman var vän med Jennifer vid den här tiden och så här beskriver hon henne i en Vanity Fair-artikel. Jennifer was a vibrant presence on the New York literary scene in the late 1990s. She was observant and often wryly funny about human behavior and social interactions, and she was always generous and supportive towards other writers in her midst. Så hon är liksom verkligen en del av den här, alltså delvis har vi det här då super liksom socialite-iga New York, och det, men hon dras mer till det här liksom lite så men kulturella typ, litterära New York typ.
Just det.
Mm. Och hon skriver
som känns
då,
typ nästan lika snobbigt fast på ett helt annat sätt.
Ja, på ett helt annat sätt, exakt så. Mm. Hon verkar verkligen ha varit så cool, måste jag säga.
Mm.
Och hon skriver bland annat en hel del noveller och sådär och typ artiklar, men också flera pjäser, och är också med och startar ett teatersällskap, och de sätter liksom bland annat upp typ pjäser som hon har skrivit. Så hon har liksom en väldigt så här, på 90-talet där så har hon en väldigt så, hon har en stor liksom produktion helt enkelt. Men hon var också väldigt familjeorienterad och har själv berättat att hon började läsa New York Times bröllopsannonser som 11-åring. Hon typ drömde om liksom en sån, ett New York familjeliv. Hon beskriver det som, du vet, en lägenhet som var a perfect eight, vilket jag antar är åtta sovrum, eller åtta rum, kanske åtta rummar på Upper East Side liksom. Alltså hon vill ha liksom det här familjelivet då liksom, men hon, yeah. Och även om hon så här, hon dejtar typ intensivt i så bok New York på 90-talet, men det är först 2003 som hon träffar den personen hon kommer att gifta sig med. Mm-hmm. För på flygplatsen i Aspen så springer hon på en kille som hon gick på Brown med, eller han gick i alla
det
fall
bra där, att det är Aspen också tycker jag.
Jag vet, det är så starkt. Han heter Fotis Doulos. Och han är ett år äldre än Jennifer, född i Turkiet men uppvuxen i Aten. Och han växte liksom upp och typ längtade ut i världen. Alltså han ville typ uppleva andra kulturer och se andra platser typ. Så även om han då inte kom från samma megarika typ av bakgrund som övriga europeer på Brown gjorde, utan snarare från en liksom medelklassbakgrund, så började han alltså då på universitetet i USA på Brown. Och där får han liksom smak på livets goda typ. Och efter därifrån så går han då vidare och tar någon slags alltså handelsexamen från Columbia Business School. Och han börjar då jobba med fastighetsutveckling. Väldigt liksom high-end fastighetsutveckling kan man säga.
Mm-hmm.
Så han och Jennifer hade träffats liksom hennes första vecka på skolan, men de har inte pratat mycket efter det. Och jag tror att de träffades, alltså det här är typ, det går typ så 15 år liksom, och sen springer de på varandra igen på den här flygplatsen, och det blir typ en grej direkt. Han är väldigt smart och rolig, han är väldigt karismatisk, han är snygg, han är liksom sportig och atletisk typ, och hon men blir nog väldigt svag för honom väldigt snabbt typ. Hon säger att det liksom uppstår gnistor direkt, men det finns ett problem. Fotis är sedan ett par år, Fotis låter så himla himla dumt när jag säger Fotis. Det låter som ett, du vet, ett fucked up smeknamn på någon som har en fotgrej. men
jag gillar det.
Fotis, han är sedan ett par år tillbaka i alla fall gift med en kvinna som heter Hillary. Så de, alltså de typ, han och Jennifer träffas på den här flygplatsen, och sen när hon typ kommer hem så har hon typ fått ett mail från honom liksom. Så de börjar ha kontakt typ direkt. Och 2004 så skiljer sig Fotis och Hillary, och bara en månad efter det liksom har gått igenom, så gifter sig Jennifer och Fotis på The Metropolitan Club på Upper East Side, som är någon slags privat. Ja. Men de kommer då inte att stanna i New York, och hon kommer inte få sin sån perfekta Upper East Side familjelägenhet, utan paret bosätter sig istället i Farmington i Connecticut. Och där håller då Fotis på, alltså han startar typ upp en fastighetsutvecklingsbusiness typ. Han får ett lån från Jennifers föräldrar, och sen så börjar han då utveckla och alltså bygga och sälja superlyxiga så mega mansions i det här området. Liksom. Alltså gigantiska hus verkligen. Men det gör då att paret och även de kommer få barn, att då familjen liksom flyttar väldigt ofta, för att de flyttar typ när det passar hans affär. Alltså att det är så här, nu ska vi sälja det här huset, så nu får vi flytta ut. Alltså så verkar det ha varit lite grann liksom.
Usch, vad hemskt.
Ja, jättestressigt. Och extra stressigt då eftersom paret får 5 barn.
Usch.
De får först ett tvillingpar. Sen får de ett till tvillingpar.
Nej.
Och sen får de ytterligare ett barn. Så de har 3
pojkar. Jag är så glad att jag vet att jag bara har ett barn i magen nu. För att annars hade jag tänkt att jag får tvillingar.
Ja, verkligen. Jag är stressad då. Men det visar sig då att Fotis och Jennifer har lite olika tankar om hur livet ska vara. Och när deras liksom nära och kära ser tillbaka på det, så är det nog ganska mycket så att deras personligheter typ inte riktigt går ihop. Alltså hon är väldigt, väldigt familjeorienterad. Och hon älskar sina barn på ett sätt som andra typ tycker är anmärkningsvärt. Alltså inte som att det är konstigt, men att de är så här, hon älskar dem så otroligt mycket typ. Alltså hon lever verkligen för dem. Typ.
Alla andra är lä. Alltså hon min bästa kompis Lovisa berättar hur mycket hon tycker om mango, som ju är min favoritfrukt. Men då känner jag aldrig att jag kan säga hur mycket jag gillar mango när hon pratar om det. För att...
Men är det för att hon ändå gillar det mer?
Nej, alltså det kan hon typ inte göra. Men hon pratar om det som att hon har en kärleksrelation med mango. Alltså hon tycker så mycket, hon pratar om en frukt på ett sätt som man typ inte kan prata om att man tycker om en frukt.
Vad känns det snuskigt typ?
Nästan så.
Jag förstår.
Okej, jag fattar. Hon älskar sina barn på ett helt sjukt sätt.
Hon älskar sina barn väldigt, väldigt, väldigt mycket. Eller inte på ett sjukt sätt, men på ett liksom verkligen översvallande sätt.
Okej, men intensivt.
Och hon har en blogg typ där hon skriver väldigt mycket om just sina barn och sitt familjeliv. Och hon älskar sitt familjeliv. Hon älskar ju också då att skriva och läsa. Så att hon gillar väl typ att sitta i deras så här bibliotek och typ läsa och skriva. Och sen vara med sina barn. Han är då en väldigt aktiv person, alltså utöver då att han jobbar väldigt mycket och är väldigt uppslukad av sin karriär, så är han också väldigt äventyrlig och sportig. Hans favoritsport är vattenskidor, men han håller också på med så här, du vet, annan vanlig skidåkning och sådär. Han tycker att det är rimligt att resa ungefär 10 dagar i månaden, framförallt för att tävla i just vattenskidor.
Men gud.
Han tränar också parets barn i vattenskidor, och innan, alltså de är liksom, de tävlar på typ en internationell nivå när de är typ så 6 år gamla.
Vad sjukt. Vilket är det ens en sån sport typ?
Alltså tydligen, säg inte emot Fotis.
Nej, nej, absolut. Och jag är inte så atletisk som han är, så jag skulle aldrig göra det.
Nej.
Beundra.
Nej, och hon är typ så här, du vet, hon gillar typ att springa lite, men hon tycker också att så här, hon tycker att han tränar dem för hårt, barnen för hårt, att det inte är roligt för dem. Alltså, det krockar liksom. De hamnar lite på olika spår. Han är ute i världen, hon är hemma i hemmet. Hon bloggar och hon skriver också på en sajt som heter patch.com. Men verkar typ inte ha så mycket... Alltså hon verkar heller inte ha så mycket kompisar i Connecticut. Hon har nog kvar sina, eller hon har kvar en hel del kompisar i New York. Men det är typ 2 timmar bort. Alltså så här, hon verkar vara lite ensam liksom. Och... det blir inte mindre ensamt när hon då i mitten av 2010-talet, jag tror att det är 2016, börjar misstänka att Fotis har en affär. Och hon vet förstås inte alla detaljer direkt, men han, alltså hon får typ ändå känslan av att säga, han är kär i någon. Alltså han är inte så bra på att dölja det, liksom. Och det visar sig sen då att hon har rätt. Fotis har träffat en kvinna under en vattenskidstävling. Hon heter Michelle Traconis och hon är från Venezuela ursprungligen. Hon har en dotter sedan en tidigare relation och är också en väldigt duktig vattenskidåkare. Alltså hon är mycket, mycket mer lik han. Alltså hon är lik honom. Alltså hon är sportig, hon är äventyrlig, hon rider hästar, hon åker skidor. Och hon jobbar med att rapportera om sport på spanska för ISPN. Typ.
Oj.
Så de två har alltså inlett en affär. Fotis erkänner för Jennifer att det finns en annan än när hon då konfronterar honom. Och verkar inte heller som att han har varit intresserad av att avsluta relationen med Michelle. Alltså det verkar, som jag förstår det, inte som att han har låtsats som att han ska göra det. Men däremot så vill han inte att Jennifer och barnen ska liksom försvinna. Utan han skulle gärna se att de också fortsätter bo med honom typ. enligt den här Vanity Fair-artikeln så är det till och med så att han föreslår att de ska bo tillsammans i huset. Huset är ju så himla stort.
Nej men gud.
Så att det kan ju gå bra ändå. Men det går inte Jennifer med på. Och en kväll i juni 2017 så packar hon in sina barn i sin bil och flyttar till ett hus hon har hyrt i New Canaan. Och det är en stad som ligger typ 10 mil, lite mer, från Farmington. Och sen ansöker hon om skilsmässa. Och det kommer inte att bli en enkel skilsmässa. Och när han inser att hon är borta ringer han polisen och säger att hon har kidnappat deras barn och stulit saker från hans hem.
Nej.
Och just det här att man lämnar sin man utan att förvarna honom, alltså du vet att man har typ löst ett hus i hemlighet, alltså du vet, det tänker jag tyder på att allting inte stod rätt till i relationen. Och så var det även här, för under åren har deras relation blivit allt sämre och Jennifer har också blivit allt mer rädd för Fotis. Och det är lite oklart hur långt det har gått, men han har åtminstone varit hotfull och väldigt obehaglig mot henne. Alltså, det verkar råda delade meningar om huruvida han har varit fysiskt våldsam mot henne. Men han var liksom kontrollerande och hotfull. Och han har också köpt en pistol strax innan Jennifer lämnade honom. Trots att de har kommit överens om att det inte får finnas några skjutvapen i huset och sådär.
Nej.
Och hon skriver då i sin skilsmässoansökan att I know that filing for divorce and filing this motion will enrage him. I know he will retaliate by trying to harm me in some way. Och det här blir då snabbt en rättssak, alltså delvis om de här lånen du vet då som Jennifers föräldrar gav honom när han startade sin business, men också förstås om vårdnaden om barnen. Och först får de delad vårdnad, men när en domare 2018 får reda på att Fotis har brutit en del av deras överenskommelser, närmare specifikt att han att Michelle inte får vara en del av barnens liv, men det har han brutit mot och träffat för Michelle bor i hans hus. Alltså Michelle och hennes dotter har flyttat in i parets gamla hus liksom. Så att hon har varit med när han har träffat barnen och det har de en överenskommelse med en domare då att hon inte får vara typ. Så efter det så får Jennifer ensam vårdnad åtminstone tillfälligt liksom. Och han får bara övervakade besök och även övervakade telefonsamtal. Så han får ju väldigt begränsad tillgång till sina barn liksom. Och samtidigt som det händer så stämmer Jennifers mamma, hennes pappa har gått bort typ något år innan då. Men hennes mamma stämmer då Fotis för att få tillbaka de här pengarna. Och det är då en extremt infekterad skilsmässa som pågår i drygt 2 år innan den plötsligt får ett tvärt avslut. För den 24 maj 2019 så lämnar Jennifer sina 5 barn på skolan vid 8 på morgonen. Det är sista gången hon sätts till livet då. Och senare samma dag har hon en tandläkartid i New York, men hon dyker aldrig upp till den och ingen av hennes anhöriga kan få tag på henne. Efter att skolan tagit slut så körs barnen hem till sin mormor och senare samma kväll kontaktas polisen och Jennifer Farber anmäls saknad. Polisen hittar spår av blod i Jennifers hus, delvis lite i köket. Där hittar de kommer det visa sig 2 sorters liksom, blod från 2 personer. Men framförallt så hittar de blod i garaget. Och där hittar man också spår av att någon har försökt städa upp blod. Liksom.
Okay.
En av hennes 2 bilar, en Chevrolet Suburban, saknas. Det finns övervakningsbilder som visar att bilen lämnade huset 10.25 på morgonen. Men man kan inte se vem som körde den på de bilderna. Liksom. Bilen hittas några timmar senare övergiven i en park drygt en halv mil från hennes hem. Den står liksom nästan uppbackad mot ett träd typ. Dörrarna är låsta och nyckeln saknas. Och på utsidan, på passagerarsidan, så finns spår av blod. Polisen lägger massiva resurser på att söka igenom den här parken. Det är ett ganska begränsat område. Alltså de tar in allting som de kan från alla håll och kanter. Alltså du vet, verkligen får in hjälp från närliggande polisdistrikt och sådär. Men man hittar inga spår av Jennifer.
Okay.
Dagen efter förhörs då Fotis första gången och han säger att han inte har någon aning om var hon är. Men när polisen söker igenom hans telefon så får de ett nytt spår. Hans mobil har varit hemma i Farmington morgonen när hon försvann. Men på kvällen har den pingat i en stad som heter Hartford. Och när man kollar övervakningsbilder i Hartford ser man Fotis och en person till köra runt i en bil och stanna vid olika soptunnor runt om i stan för att slänga sopsäckar.
Okay.
Och vid ett tillfälle, alltså den andra personen, som jag förstår det, går aldrig ut och slänger några säckar, utan det är han den enda som gör. Men vid ett tillfälle så öppnas typ dörren och den andra personen håller på med någonting på typ trottoarkanten. Och då ser man att det är en kvinna, och polisen tror då att det är Michelle Traconis, och då som är med Fotis Doulas i bilen. Och de tror då att de gör sig av med bevis som rör Jennifers försvinnande.
Usch.
Så polisen söker igenom Hartfords, alltså sopor, och hittar bland annat buntband med blodfläckar och Jennifers DNA. De hittar två ponchos med blodfläckar och Jennifers DNA. Och de hittar en tröja med tryck som Jennifer brukade ha i den storlek hon liksom använde. Och polisen tror efter det då att de har med en mordutredning, att de har liksom en mordutredning på sina händer. Det finns inte ett enda spår, utöver de här liksom fynden, så finns det inte ett enda spår av Jennifer efter den 24 maj. Alltså, det finns ingenting som tyder på att hon är vid liv. Alltså, inga kort har använts, ingen har sett henne eller någonting. Liksom. Men det finns ju då ett problem, och det är att både Fotis och Michelle verkar ha, ingen av dem verkar ha varit i New Canaan den här morgonen. Alltså, det, och det är baserat då på deras telefoner och sådär. Båda mobilerna var hemma, bilarna var hemma. Michelle ger också Fotis alibi. Hon säger typ så här, vi vaknade tillsammans den morgonen. Jag tror till och med att hon säger att de typ ligger med varandra på morgonen. Och man hittar då inga spår av från Jennifer i till exempel Fotis bilar eller så. Så de grips inte för mord initialt, utan de grips för att de manipulerat bevis och saboterat utredningen. De nekar till anklagelserna liksom i rättssalen, man ska säga, två gånger. Mm. Och nu är vi hösten 2019. Så nu har det gått ganska lång tid då. Liksom. De betalar borgen och får typ gå med fotboja. De får inte ha kontakt med varandra och sådär. Och samtidigt då som polisen håller på att kolla på dem, så dyker det upp ytterligare en misstänkt person på polisens radar. Och det är Fotis Doulas liksom civilrättsadvokat. Han var med honom första gången han var nere och pratade med polisen. Men han typ, som sagt, han är inte brottsmålsadvokat. Så han typ ringde en brottsmålsadvokat när han var med. Men han var med honom vid första förhöret. Liksom. Och han får man upp ögonen för att hans exfru kontaktar polisen och berättar att hon har varit rädd att han och Fotis haft planer på att döda henne. Okay. Alltså att hon tror att de har liksom haft en plott typ, och när man typ kollar, vet man, hittar någon så här, vad som verkar varit en grundgrav som ligger typ på en av hans, någon tomt som han äger. Det är liksom lite snurrigt, men hon är i alla fall rädd för honom och att han och Fotis skulle göra någonting mot henne liksom. Det visar sig också att Kent har varit hos Fotis morgonen Jennifer försvann. Så nu har polisen de här tre personerna liksom, som de är intresserade av, men alla nekar ju till inblandning, och Fotis är bara såhär, jag vet inte vart hon är, hon har väl typ lämnat, alltså du vet, vad ska jag. Försvaret är så här, hon har nog lämnat för att få det att framstå som att han skulle ha mördat. Aha. Alltså, du vet, så Gone Girl-grejen. Liksom.
Just det.
Men polisen fortsätter liksom trycka på Michelle, och de ligger på henne i förhör, och hon får då höra bland annat så här, att han har skaffat en ny flickvän, vilket han har gjort. Han har en ny tjej som han dejtar. Det berättar de då för henne. De liksom ligger på henne för att hon ska ändra sitt vittnesmål. Och det gör hon också efter några förhör. Hon berättar till slut att hon har ljugit. Han var inte i huset morgonen som Jennifer försvann. Och han lämnade också sin mobil hemma när han drog.
Mm-hmm.
Man får dessutom reda på av en anställd till Fotis att han har använt hans bil morgonen Jennifer försvann. Och det verkar typ som att han kanske bara tar, alltså han har knappt bett om lov. Han har bara liksom använt hans pickup truck typ. Och när han lämnade tillbaka den så betalade han för att inte bara få den städad invändigt, utan också att liksom inredningen skulle bytas ut. Alltså, och när jag ser inredningen så är det så här, stolarna typ.
Men gud.
Men den anställda har sparat de gamla sätena. Och när polisen testade dem så hittade man så spår av Jennifers DNA. Så det är typ att de pratade med honom. Han bara, men den är väldigt noga städad så här, men den står där, ni kan få testa den. Vill ni testa de gamla sätena med? Alltså du vet, det är verkligen på en chans att han har kvar det typ. Så polisens teori är att Fodis körde den här lånade bilen till ungefär samma plats som Jennifers bil senare hittades. Och att han cyklade därifrån till Jennifers hus. Man tror att han attackerade henne i garaget och använde buntband då som han hittade senare för att binda händer och fötter. Man hittar i köket, så kan man bekräfta att där finns hennes blod och hans blod liksom blandat. Och man tror att han har då dödat henne i garaget liksom. Sen har han försökt städa garaget, lagt kroppen, bevisen och cykeln i Jennifers egen bil som han sen tog till den här liksom parken där han lämnat bilen han kom i. Och sen tror man att man har, att det liksom, det finns väl övervakningsbilder och sådär, så det är ett glapp typ på kanske 40 minuter eller någonting där man tror att han har flyttat över saker från hennes bil till hans bil helt enkelt. Men man vet ju ingenting av vad som har hänt efter att han har flyttat över hennes kropp. Alltså, man har ju aldrig hittat henne. Liksom.
Nej.
Det finns ju egentligen inga... Ja, man har hittat blod, men det finns ju egentligen inga bevis på att hon faktiskt är mördad. Och det är ju vad försvaret säger. Så här, okej, var är kroppen typ? Ni kan ju inte bevisa att hon är död. Oh. Liksom. Hur kan det här typ vara ett mordfall? För det är precis vad det då kommer att bli. För att i januari 2020 häktas Fodis Doulas misstänkt för mord och kidnappning. Och samtidigt så häktas också Kent Mahinney, advokaten, och för conspiracy to commit murder. Och Michelle är ju fortfarande också då misstänkt. Fodis betalar $6 million i borgen och kommer ut dagen efter. Men några veckor senare ska plötsligt en ny, det kallas för emergency bond hearing, vilket jag tror är alltså att det ska väl utredas om han ens borde kunna släppas mot borgen, som jag förstår det. Just typ. Och det är då ganska troligt att han, alltså att han kommer att nekas borgen och hållas kvar i häktet. Så det här ska då, det ska ske liksom en förhandling om det här i rättssal den 28 januari 2020, men han dyker inte upp. Och när han inte dyker upp så ringer hans advokat till polisen. Och polisen åker hem till honom och där hittar de honom medvetslös.
Okej.
Två dagar senare så bestämmer sig hans familj, som då har flugit in från Grekland, att liksom ta av honom från, ta av life support lösningarna på sjukhuset. Och i hans självmordsbrev så skriver han: I refuse to spend even an hour more in jail for something I had nothing to do with. Han vidhåller alltså sin oskuld in i döden, och de som tror på hans oskuld, vilket är bland annat hela hans familj liksom, de är helt övertygade om att det finns inte en chans att han skulle kunna ha gjort det här, men också några andra personer, de tar ju det på ett bevis på att han har inte gjort någonting. Alltså han är så liksom säker på att han är, eller förstår du vad jag menar, på sin egen han är så trygg i sin egen oskuld att han är så frustrerad av att han ens anklagas för det här, så därför han har valt att avsluta sitt liv, medans de som tror att han är skyldig snarare ju då ta det som ett bevis på att han har mördat Jennifer och är på väg att åka fast för det. Så att det tolkas helt, alltså verkligen raka motsatsen, beroende på vilken sida man står på från början, om du förstår.
Ja.
Även Kent Mahinney och Michelle Traconis säger att de inte hade något med Jennifers försvinnande att göra. Och Michelles försvar är ju bland annat då att hon har blivit manipulerad av honom redan från början. Alltså han har, när de börjar träffas, sagt att han är skild. Och att han liksom ligger i skilsmässa. Att han är skild. Eller åtminstone att han ligger i skilsmässa. Att de är på väg att skiljas och att de är typ så här goda vänner. Men de försöker hålla ihop för barnens skull. Alltså du vet, verkligen så. Och hennes advokater säger också då att hon inte visste vad som var i soppåsarna de slängde. Eller hon visste, hon fattade typ inte vad hon gjorde. Det, hon, han ska ha sagt så här, ska vi åka till Starbucks och typ köpa kaffe? Hon var absolut. Och sen har hon typ suttit och hållit på med sin mobil under hela bilresan och typ inte riktigt reflekterat över vad han har gjort. Uh-huh. Det, så att hon, de säger att så här, hon hade ingen aning liksom.
Nej.
Det hon har gjort sig skyldig till då är att gett honom ett falskt alibi typ. Det är falskt, kallar det precis, falskt alibi. Och det verkar som att Kent då, den här andra snubben, det är väldigt oklart, för det här är så nytt ändå, de här delarna av det, så det är oklart vad riktigt han anklagas för. Det har också blivit så att det här var väldigt omskrivet, väldigt stort, men de här senare delarna är omskrivna väldigt lokalt, vilket gör att man typ inte kan läsa artiklar om det längre, för att man kommer inte åt dem i Sverige liksom. Men det, nej, verkar som, det verkar som att han har vänt sig mot henne och blivit, okay, liksom statens vittne och skyller på henne för att typ fria sig själv.
Aha.
Men för det här är ju grejen då, att trots att Fotis Doulas är död så fortsätter den här rättssaken liksom, såklart. Och båda anklagas för conspiracy to commit murder. Och det här håller då som sagt fortfarande på. Ingen är dömd för någonting. Och kvar står då liksom Jennifers barn som förlorat båda sina föräldrar. Och hennes familj och hennes anhöriga mitt i det här liksom. Och detsamma gäller ju förstås Fotis familj och även Michelle. Alltså, jag lyssnade på 48 Hours podd om det här. Och då är både Fotis syster med och Michelles systrar med. Och alla är i något sånt himla himla kaos ju, men Jennifers familj då, de har ju, det är ju sånt sorg, de vet fortfarande inte vad som har hänt, hon är fortfarande inte kunnat begravas, alltså du vet, man vet, nej, ingenting liksom.
Så hemskt.
Jag vet, det är fruktansvärt. I maj 2022 så gjorde Jennifers vän, det är en kvinna som heter Carrie Luft, hon har typ varit talesperson för familjen sen, alltså sen dag ett typ. Hon gjorde ett uttalande då i maj förra året där hon skrev: "Above all, we miss Jennifer more than words can express, and we are thankful for the continuing support. In Jennifer's memory, we ask that you hold your loved ones extra close and make time to laugh with friends. Please also remember that there are many missing and murdered people whose stories are never covered in the press, whose families and loved ones continue to grieve." Det är så sorgligt. Jag har i alla fall läst då en long read på Vanity Fair med rubriken Fates and Furies, skriven av Vanessa Grigoriadis. Jag har lyssnat då som sagt på 48 Hours-podden om Jennifer Farber och också läst transkriberingen av det avsnittet. Sen har jag läst en nyhetsartikel på Stanford Advocate av Lisa Backus och Pat Tomlinson. Och sen har jag läst den på abc7ny.com av Aaron Katursky och så också på Wikipedia, och det var historien om Jennifer Farber som fortfarande inte har hittats.
Så sorgligt.
Jag vet, det är fruktansvärt.
Ja,
det var en sorglig vecka,
Karin. Den här veckan. Ja, det var det. Verkligen.
Så får vi se vad det blir nästa vecka, helt enkelt.
Det får vi. Men
antagligen
vi vet fruktansvärt att vi ses.
Som vanligt. Vad sa du?
Jag sa, vi vet att vi ses.
Vi vet att vi ses och vi vet att vi hörs. Och vi vet att ni måste ta hand om er själva tills dess.
Jajamän.
Och så även du, Anna.
Du med, Karin.
Okej, hej då!
Hej då!
Podplay.